ska gå till Efesierbrevet kapitel 1 och vers 13. Ska bara ta den här versen, inte ur sitt sammanhang, men i sitt sammanhang. Efesierbrevet 1 och 13. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Det var texten. Som sagt, vi ska ta den här versen, vers 13, och titta på det som nämns här, evangeliet om vår frälsning. Titeln på predikan är evangeliet, sanningens ord om frälsning. Det är så lätt att man tar evangeliet för givet, att man, vi talar mycket om frälsning. Och samhället talar mycket om frälsning, och kyrkor talar mycket om frälsning, och vi talar mycket om evangeliet. Vi talar oss varma om hur vi är centrerade på evangeliet, hur vi har allting evangeliet som det viktigaste. Och många, även kyrkor, församlingar och andra sammanhang, talar om evangeliet utan att egentligen säga vad det är för något. Vad är evangeliet för någonting? Det är så många som bara tar det för givet, som upprepar ordet, som talar om att predika evangeliet, om att sprida evangeliet, om att folk ska höra evangeliet, om frälsning, om att bli frälst, och folk måste bli frälsta, och jag blev frälst. Men man förklarar inte riktigt vad de här orden betyder. Här nämner Paulus evangeliet, som man säger är sanningens ord om er frälsning. Han talar om till församlingen i Efesos om deras frälsning, som är förutbestämd av Gud Fadern, som man börjar den här delen med, eller det här kapitlet med. Ni är förutbestämda av Gud Fadern. Ni är friköpta från era synder av Gudsonen. Gudfadern, innan jordens grund blev lagd, har utvalt er i honom för att vara heliga och fläckfria inför honom, i Jesus, inför Jesus. Och sedan, när tiden var inne, detta skedde innan de gjort gott eller ont, för att Guds beslut skulle stå fast. Sedan när tiden var inne, det som Fadern och Sonen och den helige ande beslutat tillsammans, så gick Sonen ner som människa, blev en människa i Kristus. Jesus, 100% Gud, 100% människa. Han gick frivilligt till korset för att bära de utvaldas synder och friköpa dem ifrån synden och ifrån straffet. Och det hörde vi om förra gången. Och här börjar Paulus tala om, till sist, den tredje personen i treenigheten, den helige ande, som också gör sitt i de utvaldas frälsning. Han ger dem, han är ett sigill på dem och en handpenning, som versen efteråt säger. Men Paulus säger till dem att i Kristus, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, evangeliet om vad Jesus hade gjort för dem, då kom de till tro och fick den utlovade helige ande som sigill. Eller som det bokstavligen står, ni blev förseglade med den helige ande. Alltså ni fick, det var inte bara att den helige ande var som ett sigill, som de fick, utan de blev stämplade av den helige ande. Han är deras, det sigill som stämplar dem, de utvalda, och märker ut dem. Jag ska förklara det lite mer ingående här, men alltså, de utvalda hörde evangeliet, kallelsen till omvändelse och tro. De hörde om vad Jesus gjort för dem, omvände sig och trodde på det, litade på honom och fick förseglingen av den helige ande på sig. Och jag delar upp det här också med den helige ande i två predikningar. Och här på de här kvällsmötena så har vi lite mer evangelistiska predikningar, så det passar att spendera lite tid och titta på vad evangeliet är. Inte bara att det är bra för icke-troende att höra evangeliet, men också vi som kristna, som Paulus gör här, upprepar evangeliet för dem. Paulus upprepar evangeliet för korintierna i 1 Korintierbrevet 15, för att vi ska stå fasta i det. Vi ska ständigt komma ihåg vad det handlar om. Som beskriver här, ni hörde sanningens ord, evangeliet. Evangeliets budskap beskrivs här som sanningens ord. Ni hade hört sanningens ord, evangeliet om eran frälsning. Det här är en absolut sanning. Det är sanning med stort S. Det är inte att det finns många olika sanningar, många olika sanna ord, många olika ord eller budskap om hur man blir frälst. Det finns bara ett. Sanningens ord. Sanningen med stort S. Jag minns att jag brukade spendera tid för många år sedan på en social community. Innan det fanns såna här stora Reddit och såna här trådar, så fanns det enstaka communityn man var med i som ungdomar var med i. Så det här var länge sedan. Jag var själv en hårdrockare. Jag lyssnade på hårdrock. Jag hade långt hår. Jag hade hårdrocks t-shirtar, Iron Maiden t-shirtar, massa såna häftiga saker. Jag minns faktiskt min kompis i gymnasiet, när han var i spårvagn, han också. Jag gick i ett gymnasium som var fullt med alternativa människor, gotare, hårdrockare, trollkarlar, massa såna trevliga människor. Och som såg konstiga ut och så såg ledsna ut och vitkalkade, svartklädda, långa svarta rockar. Och det var mina vänner. Och min klasskompis, han var åkte spårvagn en gång, och han var där med sitt långa hår och såg ut som en hårdrockare. Och det var någon där med kostym, han var på väg till jobbet. Han såg ut som en affärsman med kostym, prydlig, välkammad, välklippt, välansad. Och han sa till min kompis att så som du är, så var också jag när jag var ung. Men nu är jag så här. Och det där som du gör nu, den här livsstilen, att ha långt hår och se ut som du gör, det kommer inte betyda någonting för dig sen. Du kommer bli precis som jag. Du kommer ha kostym. Du kommer gå till jobbet. Och men i alla fall, det var på den tiden, och då, ja, vi var med i ett sånt här community på internet som hette helgon.net, som var ett community för alternativa livsstilar, för gotare, hårdrockare, massa sådana människor. Och det fanns, den här sidan hade ett diskussionsforum som de ofta har, där man kan diskutera allting. olika ämnen insorterade, allt möjligt. Men det fanns religionstrådar, en religionsämne där man kunde diskutera religion. Så där tänkte jag, där ska jag sprida evangeliet. Det fanns en tråd om kristendomen, det fanns trådar om alla religioner, enstaka religioner. Och förvånansvärt nog så fanns det många, i alla fall som sa sig vara kristna, det fanns många kristna bland de här grupperna. Och det fanns på den här moderatorerna på den här sidan var kvinnliga präster från Svenska kyrkan som pratade om att Gud är en gudinna, och ja, de var liberalteologer. Det var många mycket liberala människor, liberalteologer, folk som trodde på allt möjligt konstigt som inte hade något med Bibeln att göra. Och allting är bra för dig, om det är rätt för dig så känns det bra för dig, och det är rätt för dig. Och så kom det in satanister och diskutera, och ateister, och vi hoppar på dem och vi hoppar på varandra, och vi diskuterade religionen. Och för min del var det väldigt bra, jag var inte kalvinist då, men mycket av det som diskuterades där, vad jag fick svara på när jag inte hade svar, när jag inte kom fram till några bra svar, eller när jag inte visste exakt svaren, så ledde det mig till slut att jag lärde mig mer och mer sund teologi. Jag lärde mig vilken teologi genom att få prova det jag lärde mig mot vad de hade för argument fram och tillbaka, så kunde jag lära mig sund teologi och lära mig vad Bibeln sa och lära mig vad som var logiska argument, vad som var biblisk lära och biblisk teologi. Och det har varit lättare för mig att lära mig på det sättet än om jag skulle suttit i skolan eller suttit på någon skolbänk och försöka lyssna på någon som sa någonting som jag inte kunde relatera till, eller som jag inte kunde tillämpa eller förstå vad det egentligen hade för betydelse. Men i alla fall, tillbaka till saken. Jag gillade att reta gallfeber på dem genom att skriva sanningen med stort S. Och det var någon som reagerade att jag skrev sanningen och så hade jag stort S på sanningen. För evangeliet är sanningens ord. Och det finns absolut sanning. Och det där sticker till, det där fräter i ögonen på de som inte gillar sanningen. Och de som inte tycker om att höra att det finns en sanning och att det finns personer som skriver sanningen med stort S i dagens civiliserade samhälle. Men det är sanningen med stort S. För Gud är sanningens Gud. Och Gud kan inte ljuga. Hebreerbrevet 6:18. Gud har lovat. Och han. Det är omöjligt för Gud att ljuga. Där i Hebreerbrevet 6:18 talar han om löftet till Abraham. Att Gud svor vid sig själv. Jag tror att jag nämnde den texten förra gången också. Gud svor vid sig själv, och genom det här löftet har vi ett löfte genom vilket Gud inte kan ljuga. Gud kan inte ljuga, och därför måste hans ord vara sanning. Därför måste, mer specifikt, evangeliets ord vara sanning. Gud kan inte ljuga, för att ljuga är en synd. Och Gud är emot synden. Gud är i motsats mot synden. Och all synd är sånt som går emot Guds karaktär, Guds natur. Och sånt som Gud inte gör. För det går emot vad han vill. Därför är Gud sanningens Gud och kan inte ljuga. Därför har Gud gett budordet: du skall inte ljuga. För det är en synd att ljuga. Om Gud skulle ljuga så skulle han vara helt opålitlig. Så det gäller att Antingen är Gud 100% sann med stort S och pålitlig, eller så är Gud en lugnare. Man kan inte välja mellan de två. Man måste välja mellan de två. Man kan inte blanda ihop dem och säga att Gud ibland är sann och pålitlig och ibland ljuger lite grann. För om någon väl ljuger om någonting, så vet man inte vad med de ljuger till. Då vet man inte vad man ska lita på hos den personen. Men Gud är 100% sann med stort S. Han kan inte ljuga. Därför är hans evangelium sanningen, sanningens ord. Kristus själv säger att han är sanningen. I Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Och det finns ingen annan väg till Fadern utom genom mig. Det är ett absolut sanningsanspråk på att han är sanningen med stort S. Och den enda vägen till Gud Fadern. Det finns inte flera olika vägar eller andra vägar. Det finns inte många olika sanningar. Och alla har sin egen väg till där de hittar till Gud. Nej. Det finns en enda sanning och en enda väg. Och den vägen utesluter alla andra. Den sanningen utesluter allt annat som lögner. Kristus är sanningen själv. Och den helige ande är sanningens ande, som det står i Johannes 16:13. Där Jesus säger, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Så även här ser vi den trinitariska faktumet att Gud är sanning. Fadern är sanning. Sonen är sanning. Den helige ande är sanning. Och den helige ande ska leda er in i sanningen. Och detta gör han, som Paulus talar om här. Han talar om glädjebudet, om räddningen, sanningens ord, evangeliet om frälsning. Och det är olyckligt hur det här världens viktigaste och sanna budskap blir översatt med de här religiösa orden. Evangelium, som inte är ett svenskt ord, ett grekiskt ord då, som betyder glädjebud. Och sedan att ordet frälsning används, som är ett religiöst ord, som inte betyder någonting idag annat än någon sorts religiös upplevelse, eller någon sorts religiös, att man gått med i någon religion, eller att man har fått upp ögonen för sina idoler på tv eller musik eller fotboll eller sport. Man har blivit frälst på hamburgare, man har blivit frälst på pizza, man har blivit frälst på det här nya intresset man har hittat. Man har blivit frälst, och fotbollsspelaren, han frälser sitt land genom att lägga det avgörande målet som gör att laget vinner och alla blir frälsta. Så de här två religiösa orden har bidragit till att fördunkla vad det handlar om, sanningens ord. Det vore bättre att säga vad det egentligen betyder. Det grekiska ordet evangelion, som betyder glädjebud eller goda nyheter. Och sedan frälsning, grekiska soteria, som betyder räddning. Att bli räddad ifrån någonting. Så sanningens ord är glädjebudet om räddning. Det sanna budskapet, som är ett budskap om glädje, om hur man blir räddad från någonting. Och jag ska inte förbigå detta utan att beskriva vad det är och varför, men ändå tar det lite längre fram. Kanske ert intresse har väckts till liv. Resultatet av det här evangeliet, det här sanna glädjebudet, det här sanna ordet glädje om räddning, blir att någon hör det. Resultatet hos dem som hör det, han säger: ni, sedan ni har hört sanningens ord. Det är några som hör det. Och sedan ni hade kommit till tro på det, eller trott på det, eller snarare här också ett fördunklande sätt att översätta ordet. Det handlar inte om att tro på att något är sant utan att ha några bevis för det. Som man säger idag, att man tror att jag tror det här, eller jag tror på det här, fast jag har inga bevis, eller jag har inga anledningar, inga övertygande anledningar egentligen att tro på det. Nej, det här betyder, det grekiska ordet betyder inte att man tror att något är sant eller tror utan att ha bevis för det eller belägg för det. Det här grekiska ordet pistevo kommer från ordet peitho, som betyder att övertyga. Det handlar om en övertygelse, en tillit och att vara så övertygad om någonting att man litar på det med hela sin varelse, i alla fall här när det gäller med Gud. De har hört glädjebudet om hur de blir räddade, och så har de kommit till att lita på Gud, lita på det här glädjebudet om att de faktiskt verkligen kommer att bli räddade genom det här som de hört om, genom vad Jesus har gjort. Det handlar om att lita med förvissning på Gud som är sann igen. För att upprepa Hebreerbrevet här 6 och 18, så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi har framför oss. Det här är egentligen den bibliska definitionen av tro, av den frälsande tron, av att lita på Gud. Det är att man litar med förvissning på att Gud inte kan ljuga och håller fast vid det hopp med en kraftig uppmuntran, håller fast vid ett hopp man har framför sig. Och igen, Hebreerbrevet 11, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det är inte en tro på rosa enhörningar som flyger i luften för att man bara tror på det och det är okej att tro på vad man vill och inte ha några bevis för det. Eller en tro på det flygande spagettimonstret. Eller en tro på någonting man inte kan bevisa eller inte egentligen har någon anledning att tro på det. Eller att tro att det blir lika fint väder imorgon fast man inte har några bevis för det. Nej, det är en övertygelse om det man hoppas. En övertygelse om att Gud är sanningen och att det som han har sagt med det här budet, glädjebudet, är sant. Därför att man är övertygad och litar på det till 100%. Så de här åhörarna, de har hört glädjebudet, sanningens ord. De har litat på det, insett och förstått att detta är sanningen, och de har blivit fullt övertygade om det, så att de litar på det med hela sina liv. Och så har den helige ande förseglat dem. De har förseglats med den helige ande. De har fått den helige ande som ett sigill. Det här var resultatet av det. Den helige ande som sigill. Ordet sigill talar om någonting man stämplar på ett dokument för att bevisa att det är säkert och att det är giltigt, att det stämmer, att det här är sant, det är bevittnat och att det är säkrat och fast. Man kan ta till exempel Matteus 7:66, där det talas om ett sigill i grundtexten, en försegling, där de skulle se till att Jesus blev fast i graven. Så de gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Här ville de ville inte att lärjungarna, när Jesus hade dött, de hörde rykten om att Jesus skulle återuppstå, så de ville inte att lärjungarna skulle gå in och stjäla Jesu kropp från graven och så påstå att han återuppstått och att han är borta ur graven. Så man förseglade, man säkrade graven genom att försegla stenen. Man gjorde den fast. Man satte försegling runt den, man låste in den på något sätt och satte ut vakter framför dem. På samma sätt är den helige ande en sådan försegling, en säkerhet för de troende. Det är samma sak hände i Daniel 6:17. Man bar fram en sten och lade den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill. För att inget skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Alltså Daniel hade blivit satt i en lejongrop där. Och man skulle säkra den här gropen, sätta sigill. Man satte sigill på den, förseglade den. Den skulle vara fast och säker. Och på samma sätt så används det här ordet om den helige ande. Den helige ande, eller ett sigill, talar också om ett intyg. Man intygar att något är sant. Så Jeremia 32:10. Han säger, jag skrev ett köpebrev och satte sigill på det, tillkallade vittnen och vägde upp pengarna på en våg. Så det här var ett äkthetsbevis, ett intyg på att det här köpebrevet var äkta. Han satte sitt sigill på det, han tillkallade vittnen och vägde upp pengarna. Så att det här skulle vara intygas att det var äkta. Samma ord används om den helige ande. Det sigill som sätts på de troende som är frälsta är den helige ande. Det är inte omskärelse. Det är inte dop. Inte dopet som är ett sigill, det är inte nattvarden som är ett sigill eller omskärelse, utan det är Gud själv, den helige ande, personen själv som är sigillet på de sant troende, som bekräftar den sanna frälsningen, som bekräftar de troende att de är hans sanna barn, hans utvalda, de som han har frälst. Så vi läser till exempel om hur det här sigillet fungerade i början. I Apostlagärningarna 10:44. Där Petrus talar för hedningar. Och det här var en viktig tid i kyrkans tid. Där hedningar skulle tas in i församlingen. Man var inte säker på om icke-judar också kunde bli frälsta. Kristendomen, de kristna Jesu lärjungar, var från början en judisk rörelse, eller en judisk sekt som den kallades, en liten avstickare från judendomen som judar var med i. Som det fanns många olika indelningar av judendomen, fanns fariseer, sadduceer och terrorister och olika sådana rörelser som var messianska. De trodde att de hade sin messias, och kristendomen var, de kristna nasariterna som de kallades, var en liten del av den här religionen. Och man även de kristna, de judarna, apostlarna undrade, är vi bara menade att vara för judar? Är vi fortfarande bara, är Gud bara fortfarande judarnas Gud eller israeliternas Gud? Kan också hedningar vara med? Är vi menade att vara en del av judendomen som ska ta över bara juda, den judiska religionen, och få dem att inse att Kristus, Jesus är Messias? Eller ska också hedningar, icke-judar, inkluderas i det här? I alla fall så Petrus predikade för ett gäng med hedningar, alltså icke-judar här. Och medan han predikade talade Apostlagärningarna 10:44 föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Och då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Här fick de ett tecken på att Gud inkluderar icke-judar i sitt folk. Det var för den här tiden, för att visa dem detta. Att, och den helige ande gav det här uttrycket på dem, att de började tala med andra språk. Tala i tungor som det översätts till. Men de började tala med andra språk där det kunde höras att de prisade Gud på de här språken. Och det här var ett tecken på att Gud tar in människor från alla folk, språk och stammar i sitt folk. Och de kan också bli frälsta. Och detta var som ett sigill, ett intyg från Gud på att detta gäller också hedningarna. Och säkert kan det vara så som Paulus talar till Efesierna här också, att ni var hedningar, ni var icke-judar. Men när vi predikar för er så fick ni den helige ande som ett sigill som bevisade att ni är också med bland dem som Gud sedan jordens grund blev lagd har utvalt till frälsning, som Jesus Kristus, sonen, har friköpt med sitt dyrbara blod för att frälsa. Så de hade fått den helige ande som sigill. Och det händer än idag. Även idag när människor kommer till tro så sker det någonting i deras liv som bevisar att de är troende. Det sker inte på samma makalösa sätt. För det syftet var färdigt. Det syftet att visa att hedningar också kan bli frälsta har nått sitt mål. Och vi har facit i hand. De flesta kristna som tror på Jesus idag är icke-judar faktiskt. Men det tar alltid sig uttryck i ett förändrat liv. Den helige andes verk i att de kommer till tro. De fortsätter att tro och förtrösta och vandra i helgelse. Och den som ser en människa som gått från död till liv, som gått från att vara död i sina synder till att bli född på nytt, det märks skillnad i hur den människan lever och beter sig. Och detta är den helige andes sigill. Jag ska, om Herren vill, nästa gång jag predikar utifrån samma text och nästa vers, så ska jag gå in lite mer djupare på detta. Men vi ser här till hur Gud kallar människor till frälsning genom glädjebudet. Gud kallar människor till räddning genom evangeliet. Det är budskapet om frälsning. Sanningens ord, evangeliet om er frälsning, eller glädjebudet om er räddning. Detta är evangeliet. Och vi får inte ta det för givet. Vi får inte bara nämna ordet evangelium utan att beskriva vad det faktiskt är för någonting. Om vi börjar att se vad det här det handlar om, frälsning eller om räddning, som är ett mer bättre uttryck för det. Det handlar om ett budskap om räddning ifrån någonting. Att någon är i fara. Men människor är i fara och behöver bli räddade. Vad är det då man blir räddad ifrån? Jo, det läser vi i Romarbrevet 5:9. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta, bli räddade ifrån vredesdomen? Räddningen är ifrån vredesdomen. Samma sak i 1 Thessalonikerbrevet 1:10. Där det står: Jesus räddar oss från den kommande vredesdomen. Det är alltså från en dom och en vrede som vi blir räddade ifrån. En dom på grund av något brott som vi begått ifrån. En dom över som sker på grund av våran synd. Paulus talar också om synd i Efesierbrevet. Längre fram i Efesierbrevet 5. Och nämner olika synder som inte ska få existera bland de kristna. Efesierbrevet 5:3. Sexuell omoral, alltså umgänge utanför äktenskapet med någon som man inte är gift med, oavsett vilken läggning man har, vilket kön den personen har, så är all sexuell omoral, all sånt umgänge utanför äktenskapet en synd. All orenhet eller girighet som är avgudadyrkan, begäret efter pengar, och även vers 4, skamligt och dumt prat eller grova vitsar benämns som synder som inte ska få finnas bland Guds folk. Och sen så säger han: ni ska veta att ingen oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Och låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Det är alltså den här, på grund av den här synden och många andra synder som kan nämnas, så kommer olydnadens barn, människosläktet som vänt Gud ryggen, som inte följer hans bud och hans ord och som inte lyder honom, att drabbas av Guds vredesdom. Romarbrevet 2:8. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda. Det här är domen. Det här är vredesdomen. Vrede och dom. Nöd och ångest. Uppenbarelseboken 20:10 beskriver också den här domen som vi är i fara för, som människor är i fara för och blir räddade ifrån. Uppenbarelseboken 20:10. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok, och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och så vers 15. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Detta är den kommande vredesdomen som beskrivs. Det är det här som människor är i fara för och behöver bli räddade ifrån, enligt glädjebudet om räddning. Man är i fara för Guds heliga vrede på grund av sin synd, och kommer att få betala för den genom evig plåga i en sjö som brinner av eld och svavel, som är tänd av Guds egen heliga och rättfärdiga vrede, och inte av djävulen. Han är också där. Den är beredd åt djävulen och hans änglar, men också de som kommer att följa honom. Detta är vad evangeliet om räddningen handlar om. Att bli räddad ifrån detta. Hur då? Jo, genom Jesu död och uppståndelse. Som Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Här lägger han också fram, sätter fram vad det är han ska berätta om. Evangeliet genom vilket ni blir frälsta, eller glädjebudet genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Och det här är evangeliet som han berättar uttryckligt. Det här är evangeliet. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Så människorna var i fara för Guds vredesdom på grund av sin synd. Men Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Alltså han tog på sig det straffet som människorna förtjänade, som hans folk gjort sig förtjänt av. Och alla människor som syndat, som förtjänar detta straff, han tog på sig Guds vredes straff i syndares ställe, som vi läser om i Jesaja 53. Som jag ska recitera från huvudet delar av. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Och det behagade Gud att krossa honom. En profetia om Messias som skulle ta straffet, och i hans sår är vi helade. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Alltså det brinnande heliga vredes straffet, Guds egen vrede, lades på Messias, på Kristus, där på korset där det uppfylldes. Han tog det straffet på sig som skulle kosta många syndare, många enskilda evigheter under Guds heliga vrede i helvetet. Utan ro eller vila, plågad dag och natt. Den vreden tog Jesus på sig därför att han är Gud och människa. Han är oändligt värdefull och kunde ta på sig det straffet den gången, en gång för alla gånger på korset. Så att Gud kan rättvist frikänna oss. Straffet är betalt, det är taget. Och Gud som är perfekt, sann, god och rättvis kan inte bara förlåta bara så där. Det skulle gå emot hans natur. Det står att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Om Gud måste vara rättvis, så måste han straffa synden. Och för att kunna frälsa och förlåta sitt utvalda folk, de som han utvalt innan jordens grund blev lagd, så krävdes vi detta perfekta, felfria offer. Någon som tog på sig den vreden som de förtjänade och räddade dem ifrån vredesdomen. Men det är ändå inte hela evangeliet. Det är ett glädjebud att det finns räddning för syndare. Och det förvånar en varje gång man berättar evangeliet för någon och de inte tar emot det. De förstår inte att det är ett glädjebud. Men det är ett budskap till syndare om att de kan bli räddade ifrån den domen som väntar på grund av deras synd. De kan komma undan den här oundvikliga och fruktansvärda domen. Men inte allt, det är inte bara det. Man blir också räddad till någonting. Man blir också räddad till. Man blir inte bara räddad ifrån Gud själv, ifrån Guds vrede, ifrån helvetet. Man blir också räddad till någonting. Man blir räddad till att få evigt liv. Inte bara att undvika straff, utan också att få någonting av nåd. Nåd är att också ge någonting som man inte förtjänat. Om det bara vore att slippa undan straff, skulle det vara barmhärtighet, skulle vara ett förbarmande. Men Gud är också full av nåd och ger också någonting av sin nåd till dem han frälser. Det är inte bara det att han är så rik på barmhärtighet att han förbarmar sig och förlåter syndare som förtjänar straff. Han går ännu längre än så, och i sin rika nåd så ger han dem någonting som de inte förtjänar, som de förtjänar raka motsatsen av. Jesus inte bara tog straffet på sig för syndarna, utan all den perfektion, all den fullkomliga rättfärdighet, alltså fullkomliga lydnad och syndfrihet och godhet som han hade gjort, blir lagd på dem som förtröstar på honom. Så att de, medan deras synd läggs på Jesus, han tar på sig straffet, så läggs Jesu godhet och rättfärdighet på syndarna, så att de får belöningen som Jesus förtjänat åt dem. Och de får evigt liv. De får nåd. Och medan vi läst en text om eldsjön och helvetet, så ska jag läsa vidare i Uppenbarelseboken 21 om vad Gud ger till de som blir frälsta, de som han benådar. Uppenbarelseboken 21. Man blir frälst ifrån eldsjön till detta. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad från sin man, för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Det är detta vi räddas till, hans folk. Till den här staden som beskrivs. Men det viktigaste av allt, det största av allt, är att det står: Gud själv ska vara hos dem. Och det är detta som gör himlen till himlen. Inte att det är en fin stad att bo i, en sorts utopi där allting är perfekt, allting underbart, Utan det som gör detta till himlen är att Gud själv ska vara hos oss, hos dem. Och det är detta som är evigt liv, som man blir frälst till, att känna Gud Fadern och honom som han har sänt, Jesus Kristus, och vara hos honom för evigt. Uppenbarelseboken 22. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den allsmäktige och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den, och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lugn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet. Igen, från kapitel 22, vers 1. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor av floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad, ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Det är detta vi blir frälsta till. Vi blir frälsta ifrån helvetet, ifrån domen, ifrån Guds vrede, ifrån Gud, till Gud, till evigt liv i himlen tillsammans med Gud. Och det genomgående temat i de här texterna i Uppenbarelseboken är att Gud är där. Gud är ljuset. Vi ska vandra i hans ljus, vara tillsammans med honom i hans närvaro för evigt. Han ska lysa över oss, och vi ska tjäna honom, och vi ska bara se hans ansikte. Detta är vad som gör himlen till himlen. Om du bara vill komma till en bra plats när du dör, en fin plats där du kanske får hoppa runt på moln, spela harpa, eller springa runt på gator av guld, äta gratis mat från träden i evighet, skutta runt på gröna ängar, rulla runt på, i gräset, ligga i gräset och titta på moln, leva i lyx med guld och allting, då har du en snedvriden vision av vad himlen är. Himlen är där Gud är. Om du vill ha allt detta men inte bry dig om att Gud är där, då är det inte himlen du vill till. Du vill till en plats där Gud inte är. Och den platsen kommer du då att komma till, och den kommer inte att vara trevlig. Så detta är evangeliet. Bli frälst genom Jesu död och uppståndelse, från vredesdomen till att ha evigt liv i Guds härliga närvaro. Men evangeliet innebär också en kallelse till att man ska, som det står här, ni kom till tro på det, eller ni litade på det. Man måste svara på evangeliet. Evangeliet kallar till omvändelse och tro. Och det är inte bara de utvalda som blir kallade till att omvända sig och tro evangeliet. Det är en allmän kallelse som går till alla människor. oavsett om de är utvalda eller ej. Vi vet inte vilka som är utvalda. Vi ska predika för alla och den här kallelsen går ut till alla. I en uppenbarelseboken 21:6. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det här är inbjudan, det här är evangeliets kallelse. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Det är inte bara åt de utvalda som törstar. Och det är inte till folk som inte törstar. Det är åt den som törstar. Det är den enda kvalifikationen som ges i den här texten. Den som törstar. Frågan är vilka som svarar på det. Men han säger, de fega, otroende och skändliga, mördarna, sexuellt omoraliska, okkultisterna, avgudadyrkarna och alla lugnare ska få del av i sjön som brinner av eld och svavel. Det här är kvalifikationerna. Det står inte de utvalda eller de utvalda ska komma in i himlen och de icke utvalda ska ut i helvetet. Han säger inte sådana saker. Han bjuder in alla som känner igen sig på det här. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan. Men om ni fortsätter i eran synd så gäller det här för er. Ni ska inte komma in utan bara utanför. Detta är kvalifikationerna. Det här är kallelsen till alla. Det är en inbjudan till alla. Men också en befallning till alla. Det är inte som en inbjudan och du kan välja om du ska vara med eller inte. Och så känna sig ursäktad i det eller berättigad i det. Nej, det är också en befallning. Apostlagärningarna 17:30 säger Paulus. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor att de ska omvända sig. Han befaller alla människor överallt att de ska omvända sig. Lyssnar du på det här budskapet och tvekar och svårt att välja. Ska jag leva vidare i synden eller ska jag tro, omvända mig från synden och tro på Jesus? Om du har svårt att välja så är det en befallning. Du ska omvända dig. Och den här kallelsen går ut till alla. Men vi vet också att det är en särskild kallelse som faktiskt utför ett verk som verkar, som fungerar. Det är när den anden, den helige ande som knyter an till den här texten vi läser i Efesierbrevet, där den helige ande verksamt kallar de utvalda så att de tror evangeliet. Alla människor är skyldiga att omvända sig och tro evangeliet. Men alla människor gör inte det. Men de som den helige ande verksamt kallar, som han har utvalt, kommer att lyssna och tro och lyda på evangeliet. I sin naturliga tillstånd så vill ingen människa omvända sig från sin synd och vill inte ha någonting med Gud att göra. Så det krävs att Gud ska ha utvalt och verksamt kallar dem och får dem och gör så att de omvänder sig och tror på honom. Han föder dem på nytt, ger dem ett nytt hjärta av kött, en ny skapelse, så att de tror på honom och får den helige ande som sigill, ett tecken i helgelse. Det här betyder att det inte är genom något annat budskap eller att det finns något annat sätt att bli frälst på eller räddad på. Det finns bara ett evangelium och ett glädjebud genom vilket vi blir frälsta. Det finns bara ett enda budskap som är det sanna budskapet om frälsning, och det är detta evangelium som ni här har hört. Vi lever i en tid av relativism. Det finns ingen sanning. Man säger ironiskt nog, det finns ingen absolut sanning. Men inser inte att det här man säger just nu, att det inte finns en absolut sanning, det ser man som en absolut sanning. Det där är tiden vi lever i, totalt ologisk, saknar logik, saknar sammanhang, saknar insikt om sanningen. Och alla religioner godtas som din tro, som var och en blir salig på sin tro. Var och en har sin religion. Det är deras val som ger dem uppfyllelse i vardagen, som hjälper dem att hantera sin ångest, som är en krycka i deras liv. Men ingen av de här religionerna är egentligen sanna. Även inom församlingar och kyrkosammanhang så godtar man olika evangelier. Igen, man talar sig varmt om evangeliet. Man talar om, vi predikar evangeliet. Vi ska sprida evangeliet. Vi ska evangelisera. Människor ska höra evangeliet. Men när det kommer till att egentligen beskriva eller fråga sig, vad är egentligen det här evangeliet för någonting? Ja, då kommer det lite olika bud. En del säger att det handlar om framgång. Du ska bli rik om du bara tror att det är sant. Tror att Gud vill göra dig rik, så ska du bli rik. Du ska få framgång och ditt liv ska bli härligt här på jorden och bra. Men du måste bli starkare i din tro. Om du inte får det här så är det ditt fel, för att du inte tror på det. Andra evangelier är existentiella evangelier som talar om vikten av att jag har existentiell ångest och jag vet inte varför jag lever här på jorden. Vad är meningen med livet? Och så hittar man Jesus och på något sätt är han meningen med livet, men vi vet inte varför eller vill inte beskriva varför. Men i alla fall så fick jag en härlig känsla av Jesus och jag kände mening med mitt liv på grund av Gud eller Jesus eller religionen, och det gav mig uppfyllelse, det gav mig mening med mitt liv, det gav mig mål och mening, som en bok heter, att leva med mål och mening, eller att man ska leva sitt bästa liv nu. Man blir existentiellt frälst, fick jag höra av en pastor som jag talade med när jag talade om det sanna evangeliet och vikten av att bli frälst ifrån helvetet och vikten av att höra det sanna evangeliet. Så sa han att ja, men man kan bli frälst på lite olika sätt. Vissa är syndare och de behöver bli frälsta på det sättet. Men andra behöver bli existentiellt frälsta. De har existentiell ångest och blir frälsta på det sättet när de möter Jesus. Och så finns det icke-evangelier som handlar om gärningar, som Galaterbrevet där Paulus talar till dem. En ängel från himlen predikar ett annat evangelium som inte är något evangelium, som säger att det är okej, att det är bra att ni tror på Jesus, men ni måste också lägga till det där lilla extra. Ni måste omvända er, eller ni måste omskära er. Ni måste utföra sakrament. Ni måste döpa er. Ni måste bikta er. Ni måste ta nattvarden. Ni måste, ja, vad är det mer? Alla de möjliga buden man lägger till för att man ska kunna ha en chans att bli frälst. Ni måste göra fler goda gärningar än onda, så att det väger upp, så att ni, den här goda gärningsvågskålen väger tyngre, och då får ni komma in i himlen. Allt det där är icke-evangelier som handlar inte om evangeliet, glädjebudet om vad Jesus har gjort för att frälsa oss, utan det är budskap om vad vi ska göra för att frälsa oss själva. Romersk-katolska kyrkan. Vi har talat om ekumeniska rörelser där man en kyrka kan säga att ja, vi tror på frälsning av nåd alena, men vi har också gemenskap med katolska kyrkan, med ortodoxa kyrkan, för de säger ändå att de är kristna. Visst, de lär ut andra sätt att bli frälsta på, men de är också kristna. Så att det är okej att vara där. Jag hörde en gång, jag var på ett dop i en kyrka, och de berättade sina vittnesbörd. Och en av dem berättade sitt vittnesbörd om att jag var på en katolsk bön. Vi satt i en ring. Det var någon sorts bönemöte med katoliker. Vi satt i en ring. Och plötsligt bara kände jag att Jesus älskar mig. Och så blev jag frälst. Ingenting om synd. Ingenting om att Jesus dött, älskat mig genom att dö för mina synder på korset. Och att jag kan tro och förtrösta helt på honom. Nej, det var, jag kände att Jesus älskade mig. Och detta var frälsning. Så man godtar alla möjliga märkliga sätt att bli frälsta på när det bara finns ett sant sätt. Om vi verkligen älskar och vill att folk ska bli frälsta, så är det detta enda sanna budskap vi ska hålla till. Och detta budskap måste predikas. Det måste höras för att människor ska komma till tro på det. Det måste predikas. Och här bland oss, församlingen, det måste uppskattas av oss. Vi måste uppskatta evangeliet som det glädjebudskap det är. Inte lägga det bakom i ett hörn vid sidan av. Något vi glömt av. Något som visst, det var en sak vi gjorde där som var bra. En sak som hände där med oss att vi blev frälsta. Men nu går vi vidare till större grejer. När vi måste uppskatta evangeliet som det glädjebud. Som det är det som vi får all vår glädje i. Inte bara i vad vi blivit frälsta ifrån, utan vad vi blev frälsta till. Det hoppet vi har framför oss. Det hoppet som vi håller fast vid. Det är det vi håller fast vid i tron och litar på Guds löften. Och det här budskapet måste höras och lydas genom omvändelse och tro. Om du inte är kristen, om du inte är frälst, om du inte har genomgått denna räddning, om du ser att du är i din synd helt förlorad och utlämnad, i fara för Guds heliga och rättfärdiga vrede, lyssna till denna befallning att du måste omvända dig och tro och förtrösta på honom. Det här är ett uppriktigt löfte åt alla, att om de omvänder sig, om ni omvänder er, förtröstar på Jesus, på vad han har gjort, på det som du har hört här, då ska du bli frälst. Och du blir inbjuden att om du törstar, om du hungrar och törstar efter rättfärdighet, så får du komma och dricka. Du blir både inbjuden och befalld att omvända dig och tro. Se din synd, vänd om och förtrösta på Jesus. Nu ska jag inte dra över mer på tiden. Så låt oss be. Herre, vi kommer inför dig. Vi tackar dig för ditt ord, för sanningens ord, glädjebudet om våran räddning. Det här som vi läst om här nu, det som vi hört om här nu. Jo, det är så ofta vi bekänner det, inte, det är så ofta som vi inte alls betraktar det här som våran glädje, som ett glädjebud, som vi alltid, som gör att vi alltid har glädje, eller känner glädje, eller upplever glädje. Eller att vi tänker på andra saker som vi måste göra, eller andra saker som vi tycker är viktiga i våra liv, i våran församling. Och Herre, vi bekänner att vi har inte alltid haft insikten eller förståndet om att det här är glädjebudet i våra liv. Det som, det budskap som ger oss glädje, som ger oss tröst, som ger oss hopp. Och Gud, vi ber dig att få Fortsätt verka i oss. Ge oss insikt i vad du har gjort för oss. Vad du har som väntar oss. Här att vi ska förstå höjden, bredden och djupet av Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Att vi ska förstå vilket hopp du har kallat oss till. Vilket arv vi har framför oss. Vilket hopp vi har att få se dig. Vi bekänner också det att vi kanske tänker på att vara i himlen i våra lyxvillor som vi kommer att få. De fina gatorna av guld och det goda vattnet vi kommer att dricka. Och vi tänker inte på att det egentligen är du som gör himlen till himlen. Att vi längtar efter att få vara med dig för evigt, hur det än ser ut. Vi skulle lika gärna kunna vara i ett ruttet skjul. Men om det var tillsammans med dig så skulle det vara i himlen för oss att få se dig. Och ge oss den längtan, en starkare längtan att få se dig ansikte mot ansikte. Då allting kommer att rinna bort då. Alla bekymmer och allt kommer vara borta. Vi ber för de ofrälsta som hört, som lyssnat här och nu och som lyssnar på andra sätt. När vi berättar evangeliet, öppna deras ögon, verka i dem genom din helige ande och kalla dem, för dem på nytt. Sätt din ande i dem så att de lyder och följer dig, luftets ande. Vi ber detta för att du ska bli ärad genom Jesus. I hans namn ber vi. Amen. Amen.